Några droppar i en tekopp, en paraplyspets som sticker till i benet eller ett insmort dörrhandtag. Och minuter, timmar eller dagar senare kommer döden.
Det är många deckarförfattares och ryska regimers favoritmetod, för giftmord är svåra att avslöja.
Men det går. Och hur, det ska vi höra idag här i Brottsspår i P1 med mig Lena Nordlund.
Och med mig Björn Gunnér.
London 7 september 1978. Mitt under kalla kriget mellan västmakterna och Sovjetunionen sker ett av tidernas mest spektakulära giftmord.
Den bulgariska författaren och journalisten Georgi Markov väntar på bussen på Waterloo Bridge i London på väg till jobbet på BBC. Plötsligt så känner han hur det sticker till och gör väldigt ont på baksidan av höger lår.
Han vänder sig om och ser en man med paraply som snabbt kliver in i en taxi och försvinner. På kvällen börjar Markov känna sig sjuk med influensaliknande symptom och hög feber. Han blir snabbt sämre. Och dagen efter åker han med sin fru till sjukhus. Där står läkarna snart inför att försöka rädda hans liv.
Markov hinner berätta för läkarna att han har fått ett varningsbrev några månader tidigare om planer på att han skulle lönnmördas. Nu är han säker på att det är det som har hänt och att det är den sovjetiska säkerhetstjänsten KGB som ligger bakom.
Men läkarna har svårt att hitta några tydliga tecken på någon förgiftning. Hans sjukdomssymptom är ganska allmänna, men han blir allt sämre och börjar kräkas blod och han flyttas till intensivvården. Där slutar Markovs hjärta att slå och klockan 10.40 den 11 september konstateras att han är död. Men varför?
Det enda ovanliga som läkarna kan se är en svullen punkt på ena låret och mitt i den ett litet hål.
Björn, var ska vi börja för att utforska hur man skulle göra i ett sånt här fall?
Ja, men vad tror du om en avdelning för rättsmedicin och en rättsläkare, en sån som brukar obducera misstänkta dödsfall?
Ja.
Och här är som sagt fårhuset. Så här kommer kropparna in dygnet runt. Lämnas de av.
Ja, nu är vi på Rättsmedicinalverket i Solna med rättsläkaren Britta Silg. Och vi är nog många som har sett hennes arbetsplats på tv i någon deckarserie. Här gör hon och hennes kollegor uppåt ett tiotal obduktioner om dagen. Och det görs vid dödsfall som av någon anledning kan misstänkas vara inte naturliga.
Vi tar hissen upp från bårhuset till obduktionsrummet och det känns också väldigt bekant från deckarfilmerna. Men till skillnad från hur det brukar se ut i dem så är det ljust och stilla här och med fåglar som kvittrar i grönskan utanför de stora fönstren.
Mitt i rummet står två obduktionsbord som ser ut som stora diskbänkar i rostfritt stål fast med nackstöd i ena änden och i andra änden där finns det en vask med en vattenkran.
Allt är skinande rent och det gäller också de knivar och saxar som ligger uppradade på borden. På hyllor ut med väggarna finns det verktygslådor med tyngre redskap som sekatörer, hammare och sågar och annat som kan behövas för att öppna olika delar av kroppen. Men det är inte det där som Britta Silg vill fästa vår uppmärksamhet på nu, utan istället så pekar hon på några sprutor och provrör i ett ställ intill ett av obduktionsborden.
För vi tar ju prov på kroppsvätskor som till exempel blod, urin, glaskroppsvätska, hjärtsäcksvätska, men olika vätskor. Så här är till exempel en sån spruta som man tar och suger upp blod med. Och sen skickas de i såna här rör för toxikologisk analys till rättskemin som ligger i Linköping. Och där analyseras ju de proverna.
Och i fallet med paraplymordet, vad skulle Britta Silg tänka på och göra om hon var den rättsläkare som skulle undersöka kroppen efter Markov och hittade en liten svullnad på hans ena lår med ett litet hål i?
Då skulle jag ta jättemycket prover, alltså så mycket blod och urin och andra kroppsvätskor som jag någonsin kan ta. Och i den remissen så skriver man ju också hur hög misstanke har man om att det här faktiskt är en förgiftning. Då ska jag skriva hög misstanke och då vet de också, okej, det här ska vi leta tills vi hittar någonting. Det svåra är ju att om man inte vet vad det kan vara för gift så blir det ju svårt för kemisterna också att liksom rikta analysen. Är det någon okänd substans som ändå sticker ut så kan de gå vidare med den. Och har man tur så kan man ju få napp och faktiskt få fram ett giftigt ämne. Men har man otur så, om man inte vet vad det är för ämne, om man ska liksom leta helt blint, så kan det vara ganska svårt att hitta rätt medel.
Kan du som läkare utifrån symptomen ändå misstänka olika gifter? Är det så att de skiljer sig åt om det nu skulle vara ett giftmord?
Alltså man har ju en grundkunskap om olika gifter, ämnen, läkemedel och vad det kan vara, vad de borde ge för symptom. Men många av de här är ju som i det här fallet ganska allmänna. Ja, men det är en sjukdomskänsla och det kanske, ja, men beroende på vad det är för gift så får man ju förstås olika symptom. Men för det mesta så är det ju ganska ospecifikt ändå. Så det är inte så mycket att gå på där, tror jag.
I det här fallet så hände det något märkligt, för att de tog också vävnadsprover och ur det här vävnadsprovet så rullade det ut en liten kula, så stor som en kulspetspennkula, och i den hittar man två små hål och då börjar de misstänka att det där hade förts in i kroppen på något vis, så att giftet fanns i de här små hålen i den här lilla kulan. Så skulle det varit ett gift så skulle det varit något väldigt kraftfullt.
Ja, så måste det ju vara.
Hade du fått några ledtrådar? Vad hade du tänkt på för gift?
Nej, jag kan inte komma på något. Vad var det då?
Ja, vad var det som mördade Markov? Vi lovar, vi ska återkomma till det. Men först lite om den här fascinationen som kan finnas inför giftmord. Det kryllar ju av dem i fiktionen, i tv-serier, filmer och böcker. Varför då egentligen?
Ja, varför då? Det är verkligen värt att ställa frågan, eftersom det är så pass ovanligt i verkligheten.
Det här är Olle Mattsson, pensionerad professor i kemi och specialintresserad av gifter. Han har skrivit flera böcker om det. Och han har fortfarande ett rum på Uppsala universitet där bokhyllorna är fulla av giftböcker. Och det är där vi träffar honom.
Jag tror att en huvudpoäng är att man kan skapa flera möjliga gärningsmän på det sättet. Därför att man inte behöver vara närvarande när ett gift ges. Om man skjuter någon så måste man vara där och hålla i pistolen. Då blir själva närvaron väldigt avgörande. Och genom att ha ett giftmord så kan det mer vara vem som helst som någon gång har haft tillgång till det som offret äter eller dricker. Och sen att det har någon slags allmän aura av att det är spännande eller exotiskt.
Och du har säkert läst massor med såna här deckare och böcker och filmer med förgiftningar i. Har du någon favorit?
Jag är väldigt förtjust i strychnin. Och det beror på de mycket dramatiska symptomen som är så typiska för just strychnin.
Vad händer då?
Jo, giftet påverkar en receptor som kontrollerar reflexer. Och det hindrar den signalsubstans i kroppen som ska dämpa reflexer att verka. Och det gör att sinnesintryck kan få en våldsamt inflytande på kroppen. Till exempel ljus, till exempel ljud, överraskande ljud. Och det här leder till kramper och det sker episodvis med mellanrum när man mår rätt så bra. Men mellanrummen blir kortare och kortare. Och effekterna blir starkare och starkare. Och till slut kan man inte andas på grund av att ryggmuskulaturen är så spänd. Alltså hela tiden spänd. Och ryggen blir böjd bakåt. Så att man kan hamna i något som heter sprättbågeställning medicinskt. Men nacken på underlaget och hälarna på underlaget och kroppen bildande en båge, som Agatha Christie skriver i sin debutbok. Dessutom så spänner det musklerna i kinderna så att man får ett slags otäckt grin. Det ser ut som ett leende fast det är helt orörligt. Och Agatha Christie har skildrat förloppet väldigt, väldigt uttrycksfullt.
Vad heter boken för?
Den heter på svenska En dos strychnin.
Ja, hos Agatha Christie, Dorothy Sayers och andra deckarförfattare så är giftmorden infernaliskt lömskt uttänkta och genomförda.
I verkligheten som rättsläkaren Britta Silg möter så är det oftast mycket mindre avancerat och spännande och istället desto mer tragiskt. Men som tur är så är det alltså väldigt sällsynt, säger hon.
Men giftmord är ju ändå väldigt ovanligt. Jag tror vi har kanske max 2, 3, 4 sådana fall per år i Sverige. Men de är ju svåra att utreda och där krävs det ju en väldigt stor vaksamhet och lyhördhet från polisens sida. Därför att vi kan inte testa, alltså som jag sa, vi tar ju blod, urin och vävnadsprover från alla våra avlidna som kommer till rättsmedicin. Och testar för ett ganska stort antal läkemedel, alkoholer, narkotiska substanser och ett antal andra gifter. Men vi kan ju inte testa för allting. Utan om man har ett speciellt ämne som man misstänker så måste vi få veta det. För att vi ska kunna göra en sån riktad analys. Det finns liksom inte tillräckligt med blod i kroppen för att man skulle kunna göra alla analyser på alla giftiga ämnen som finns. Så om vi får in ett fall där polisen inte misstänker att det är något konstigt, det finns inget tecken på strid, det finns inget tecken på våld, det finns ingen historia av våld och så. Och om det dessutom är ett gift som inte ger några synliga, alltså förändringar på själva kroppen, det finns ju sådana gifter också där man kanske har kroppen får en annan färg eller man kanske ser någonting i magsäcken beroende på hur man fått i sig giftet. Om vi då inte hittar något i vårt standardanalyspaket av analyser, då blir det väldigt svårt att upptäcka de här.
Men händer det ändå att det kan komma in ett fall där polisen inte har misstänkt giftmord, men där ni ändå skulle kunna upptäcka det, om det är ett mer vanligt gift eller just det här du berättade om förändringar i kroppsfärg eller något sånt?
Det kan ju hända att vi upptäcker ett gift då. Men gift, nu blir det så konstigt när man säger gift, för det vanligaste är ändå att det kanske är ett läkemedel eller någon narkotika. Det man främst tänker är väl kanske att det är ett självmord eller att det är en oavsiktlig överdos eller den typen. Att sen gå vidare och misstänka att ja, men det är den här maken som har förgiftat henne med de här sömntabletterna. Det blir ytterligare ett steg, så att det är ett samarbete med polisen. Man lägger ihop allt det här, men som sagt, det är ett väldigt nära samarbete med polisen. För att vi kan ju inte utreda den här personen hur mycket som helst, utan det är ju polisens jobb. De måste ju mata oss med alla möjliga vittnesförhör och en utredning av hela fallet som inte vi kan göra.
Finns det någonting som är gemensamt för det sättet att mörda någon? Giftmord till skillnad från något annat?
Ja, men det är väl just att det är ju ofta såklart planerat, överlagt. Det är ju, man har tänkt ut det här i förväg och införskaffat det här giftet och man kanske inte har den fysiska styrkan heller. Det är vanliga till exempel med kvinnliga gärningspersoner än manliga. Så det är ju fortfarande mest manliga gärningspersoner, men det är lite vanligare med att det är en kvinnlig gärningsperson.
Än vid andra brott?
Ja. Och offren är ofta sårbara. Det är fler barn i den gruppen och fler äldre. Det är ju inte så lätt som man kanske tror att giftmörda någon. Du måste först få tag på ett gift som är så pass potent att det verkligen dödar den här personen utan att det smakar eller luktar illa på något sätt, om du nu ska ge det i maten till exempel. Och att kunna få i det här giftet i den andra personen är ju då förstås lättare om man har med barn eller med äldre dementa kanske, att lyckas med den operationen.
Ja, Björn. De giftmord som Britta Sild kommer i kontakt med, det är ju ofta väldigt sorgliga historier med gamla och barn som offer och att man kanske använt sig av mediciner och så. Men det finns också giftmord i verkligheten som känns som tagna ur en spionthriller, eller värre.
Ja, det här paraplymordet som vi pratade om på 70-talet, det är ju verkligen ett exempel på det. Och vi har ju också några historier de senaste åren som också ekar verkligen av kalla krigets agentjakt, det känns det som. Och då är det ju ofta KGBs arvtagare inom rysk säkerhetstjänst idag, ja, eller andra ryska myndigheter som verkar ligga bakom. Som i det här fallet som du har tittat närmare på.
Ekot sänder direkt om att den ryske oppositionspolitiken Alexej Navalny är död, det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Hans sista år i livet har varit i fångenskap i Ryssland.
Ja, den ryska regimkritiken Navalny utsattes för ett förgiftningsförsök och var nära att stryka med redan 2020. Och 4 år senare, 2024, då dog han i ett fängelse i Sibirien. Och nu i år kom en rapport om hur.
Sverige och flera andra länder gick idag ut med bevis som avslöjar att det var Ryssland som låg bakom förgiftningen av den ryska oppositionsledaren Alexej Navalny. Bevisen lämnades idag över till hans änka Julia Navalny under ett möte på Münchens säkerhetskonferens där utrikesminister Maria Malmer Stenegard deltog.
Flera länder, bland annat Sverige, låg bakom den här rapporten där giftexperter kommer fram till att det handlar om samma sorts gift som finns hos en art av pilgiftsgrodor i Latinamerika. Epibatidin heter det giftet. Och från ryskt håll så förnekar de och säger att Navalny dog på grund av sviktande hälsa.
Ja, det där känns det som att man har hört från det hållet förut.
Mm. Och exakt hur experterna kommit fram till att det var det här grodgiftet, det har inte avslöjats. Men klart är att de i alla fall hade någon sorts utsmugglat biologiskt prov från Navalny. Och vi bad ju giftexperten Olle Mattsson att förklara det här.
Jag kan tänka mig att de börjar som man gör i en svensk mordutredning med standardpaketet på 250 kanske olika substanser som man screenar på. Man börjar brett. Ja, sen är det svårt att veta om det finns sidoinformation här som man hade. Men jag har aldrig hört talas om det i mordsammanhang tidigare och jag har inte hört talas om det när det gäller kemiska stridsmedel heller.
Och vi sa ju också det att Navalny utsattes för ett mordförsök redan år 2020. Då var det nervgiftet Novichok som någon skulle ha strukit på insidan av hans kalsonger. Det har den här internationella journalistgruppen Bellingcat kommit fram till.
Ja, det där låter ju helt galet kan man tycka.
Det gör ju det. Men det verkar faktiskt ha gått till så. Och det var ju då som han blev väldigt sjuk ombord på ett flygplan. Men räddades till livet på ett sjukhus i Tyskland.
Det finns ett annat väldigt spektakulärt fall som faktiskt också skulle visa sig handla om det här nervgiftet Novichok. Och det inträffade ett par år tidigare, 2018, i England.
Det var i söndag som 66-årige Sergej Skripal hittades medvetslös på en bänk i ett shoppingcenter i staden Salisbury i sydvästra England. Bredvid honom fanns en 33-årig kvinna. De fördes bägge till sjukhus i kritiskt tillstånd efter att ha blivit utsatta för en okänd substans. Ett saneringsteam skickades till sjukhuset och en restaurang som Skripal besökt spärrades av.
Snart fick vi då veta att den här mannen Skripal var dubbelagent och att kvinnan bredvid honom var hans dotter Julia. Och en polis som var med i utredningen av det här blev också dödssjuk.
Ja, och totalt sett så är det här en nästan helt overklig historia. Det känns verkligen som något ur en spionfilm. Och det har gjorts en bra dramaserie baserad på den här verkliga historien.
It was developed by the USSR during the Cold War and it's one of the deadliest synthetic substances on earth. It's so toxic that a spoonful with the right delivery mechanism could kill thousands.
Salisbury Hospital has declared a major incident.
Ja, det här är ju den här serien och de säger att det handlar om ett av världens värsta gifter. En sked kan döda tusentals av giftet. Och eftersom det är just Skripal så förstår myndigheterna tidigt att det här är ett försök till giftmord. Ryssland pekas ut, 23 ryska diplomater utvisas och det blir en diplomatisk kris inte bara mellan Ryssland och Storbritannien utan med en stor del av EU och USA är också involverat. Men Ryssland förnekar all inblandning.
Och vad sägs det om hur Skripal skulle ha fått i sig det här giftet och hans dotter?
Ja, det är oklart länge och det blir en supersvår utredning som tar lång tid och den drabbar Solsbyborna väldigt hårt för man stänger av centrala delar av stan länge. Och månader senare så blir ett brittiskt par som inte hade något med Ryssland att göra svårt sjuka.
Brittisk polis uppger ikväll att den kvinna som i förra helgen insjuknade efter att ha kommit i kontakt med nervgiftet Novichok har avlidit. Den 44-åriga kvinnan och en 45-årig man hittades medvetslösa i byn Amesbury förra lördagen.
Det här var ett par som levde lite i samhällets utkant kanske man kan säga. Och det visade sig att kvinnan hade fått en parfymflaska av mannen, en som han hade hittat i en sopcontainer. Men det var inte parfym i den utan nervgift.
Ja, otroligt sorglig slump får man säga. Och de här parfymförpackningarna var väl det som hade använts för att smuggla in det här giftet i Storbritannien, va?
Mm.
Och jag såg en video från den här journalistgruppen Bellingcat, undersökande journalistgruppen, där de berättar om hur de gjorde för att hjälpa till att spåra upp de här misstänkta mördarna. Det är också en otrolig historia.
Ja, och det var väl de som sa att de bara var i Salisbury för att turista.
Ja, helt vanliga turister. Och det konstiga var att de hade åkt då från Ryssland direkt till Salisbury. Det var liksom hela resan. Och det var för att de var så väldigt nyfikna och intresserade av att se den här fantastiska katedralen där. Och i en tv-intervju så sa de att det har ju så fantastiskt 123 meter högt torn. Och en unik kyrkklocka också som var liksom den enda i sitt slag i världen. Den ville de definitivt se. Så de, det lät som att de hade läst på. Men det här var då ganska tydligt en påhittad historia om deras turistresor.
Men man hittade en massa annat om dem också väl som pekade verkligen på att det var de som var inblandade.
Ja, det stämde liksom inte när Bellingcat och polisen kartlade den här resan. Och Bellingcat, de är väldigt skickliga på att söka i olika databaser, både öppna och kanske mera stängda, och även då in i Ryssland. Och de kunde visa att de här männens identiteter var påhittade och passen var förfalskade. Och sen använde de ansiktsigenkänning och då kunde de spåra en av de här männen tillbaka till någon särskild rysk militärutbildning tidigt 2000-tal. Det fanns en video där man kunde se den här mannen då inom militären.
Och de var alltså ganska övertygade om att det var ett giftmord tidigt men inte vilket gift som hade använts här i Salisbury. För det var så svårt att utreda. Men till slut så kom de fram till att det var Novichok och de misstänkte att det bland annat hade smetats in på Skripals dörrhandtag. Och Novichok det är ett typiskt sånt här kalla kriget gift, säger giftexperten Olle Mattsson.
Novichok är en uppföljare till nervgaser som sarin, tabun och soman som var aktuella många decennier tidigare redan. Novichok var alltså en uppföljare av de här som antogs vara okänt i väst, men det var det inte.
Men i Salisbury var det ju jättesvårt att reda ut det här. Det tog väldigt lång tid och sådär. Hur går man tillväga för att hitta ett sånt här ovanligt gift?
Ja, hur går man tillväga? Där har vi den analytiska kemins hela arsenal till förfogande och en standardmetod som man nog tar till tidigt. Och det behövs inte stora mängder material. Det är en kombination av en analytisk metod som separerar ämnena i en blandning, direkt kopplat till ett slags instrument som kan identifiera de olika komponenterna som kommer ut.
Ja, och det Olle Mattsson beskriver här är apparater som alltså separerar olika ingredienser från varandra. De kommer ut skilda åt i tid och då vet man ju fortfarande inte riktigt vad det är för ämnen och då går de in i nästa steg i apparaten och där så kan man få reda på hur molekylerna ser ut in i minsta beståndsdel. De liksom plockas sönder och sen via molekyl eller atomvikter så kan man liksom få som ett en graf som pekar ut exakt vad det är som har ingått och hur det sitter ihop.
Man förstår hur mycket de väger och då förstår man vad det är.
Ja, och hur de liksom, i vilken ordning de kommer ut och hur de sitter ihop med varandra. Det blir som liksom olika mönster för olika ingredienser som, ja, vad ska man säga? Fingeravtryck kanske?
Ja, är det som ett fingeravtryck?
Ja, fast liksom toppar på ett papper istället. Och det här, det kan man också använda även om man inte har någon liksom standard att jämföra med ett sorts urgift. För man kan ändå se på de här topparna och graferna att det här är besläktat. Det här är kanske nästan som ett saringift. Eller det här är något som är besläktat med någon tjock. För det blir liknande mönster av dem.
Man förstår ungefär vad det är.
Ja.
Men då är det väl ändå så att man måste till att börja med ha någon sorts prov ju, som man kan skicka in i de här apparaterna.
Ja, precis. Och då är det ju antingen sådana här prov från offret som Britta Silg berättade om, att man kan liksom ta ut blodprov och grejer från en människa. Eller så kan det vara att man hittar något på platsen, som kanske den här parfymflaskan, om det fanns något kvar i den i Salisbury till exempel. Och vissa ämnen, de kan man också förstå mer av om man studerar hur de ser ut i väldigt avancerade elektronmikroskop till exempel. Och så finns det andra väldigt avancerade metoder, förklarar Olle Mattsson.
Belysning med viss typ av röntgenstrålning och undersökning av de reflexer som kommer ut. Eller bombardemang med neutroner som reagerar med atomkärnorna och avger strålning.
Och nu vet vi då inte vilken av de här metoderna, det kanske är flera, men med de här sorternas metoder så har man i alla fall kommit fram till att i det här fallet så var det Novichok som var det giftet som användes.
Mm.
Men hur var det nu då med det här märkvärdiga fallet med paraplymördaren som försvann i en taxi i London där på 70-talet? Hur gick det med det kan man undra?
Ja, där dök det upp en liten kula med ett hål i, men...
Man hittade inte några spår av något gift där. Man hade ju symptombilden väldigt klar för sig och man visste att det måste vara något som har väldigt hög giftighet eftersom det var så små hål. Själva kulan var 1,7 mm i diameter till exempel.
De misstänkte ricin, för det är jättegiftigt, men de hittade aldrig något.
Men så var det så att en dag så hörde en bulgarisk kollega till Markov av sig från Paris. Och han hade också blivit knuffad av en man med ett paraply, fast det var i Paris tunnelbana. Och han kunde berätta att han hade känt en plötslig smärta, men då i ryggen där han sen upptäckte ett sår. Och han hade mått dåligt men tillfrisknat. Men när han hörde vad som hade hänt med Markov så gick han till en läkare som skar ut en bit från det läkta såret i ryggen.
Och där hittade man en sån kula också. Och i den fanns det kvar rester av giftet, vilket det ju inte gjorde hos Markov. Då började man nog fundera runt ricin eftersom det var så hög potent giftighet. Och då kunde det bekräftas. Det var samma sorts kula och det fanns gift kvar.
Och ricin, det är pressmassan som blir kvar när man tillverkar ricinolja. Ricinolja är inte giftigt, men ricin är det. Det är ett protein som förstör kroppens egna proteinfabriker. De livsnödvändiga ribosomerna som finns i varenda cell.
Och det undan för undan minskar produktionen då av viktiga enzymer framförallt som är nödvändiga både för andning och hjärtverksamhet.
Och kunde det här lösas också, det här mordet på Markov, så att man förstod vem som hade begått det och vem som låg bakom?
Det som kunde klargöras var att det var Sovjetmakten som hade stått för utrustningen och planeringen av dådet. Det var en luftgevärsmekanism. Man pratar ibland om det här som om man hade stuckit med en paraplyspets. Nej, så var det inte. Man kom fram till att det var typ ett luftgevär in i paraplyt. Sånt producerades på lönnmordsfabrikerna i Sovjetunionen.
Lönnmordsfabrikerna i Sovjetunionen. Och de verkar ju tyvärr finnas kvar än idag, fast då i Ryssland.
Ja, och i många spionthrillers. Det här var det första avsnittet av Brottsspår i P1, en serie som handlar om vetenskapen bakom brottsutredningarna och dess historia. Jag heter Lena Nordlund.
Och jag heter Björn Gunnér. Och musiken är gjord av Viktor Bortas Rydberg.